Jag har alltid tänkt i slutspelstider, vet du var du vaknar upp någonstans? Du är ju överallt i hela Sverige. Vet du på morgonen när du slår upp dina ögon var du befinner dig?
Nej, alltså man får faktiskt tänka efter lite ibland. Bara tittar man upp och så bara, jag var i Mora idag. Eller kanske i Gävle idag liksom. Det är faktiskt första sekunden, man har ju givetvis koll på var man är. Men första typ sekunden från att man vaknar bara, får man titta upp och så bara, det var här jag vaknade idag alltså.
Hjälp mig med ditt reseschema. Du var i lördags i Skellefteå, söndags i Karlskoga, måndag
Mora, tisdag Gävle, onsdag Stockholm.
Ja, då förstår jag att du inte alltid vet var du vaknar upp.
Ja, jag var ju i Gävle och såg när Karlskogas säsong tog slut och det blev 4-1 i matcher för Brynäs, och Brynäs fick ju kämpa. Det var ju precis som att det gick någon andas utkänsla i korridorerna efter att Brynäs, visst, de var ju faktiskt nära att faktiskt åka dit i match 5. Det var ju bara 17 sekunder kvar när Anton Redin kvitterade. Och det kändes som att Karlskoga gav dem en match som jag tror säkert de hade förväntat sig det, men det blev väldigt hårt mellan lagen.
Big name, big games. Larsson Rudin steppar upp där på slutet, eller hela matchserien för den delen. Men det som jag noterade lite från den här matchserien, det var att Karlskoga, det här grisiga som de lever upp till myten, de tog sig faktiskt in på under skinnet på Brynäs och framförallt Brynäs supportrar på ett sätt som jag kanske inte trodde inför serien.
Nej, jag såg inte framför mig att det var Otto Stenberg som skulle göra det heller.
Nej, det är faktiskt sant. Han hånade väl Johan Larsson där och sa att du var med och spela ur dem i fjol ungefär. Och då hade jag hört att Greg Scott hade sagt så här: "Turn around so I can see your name. Who the are you?" Jag gillar liksom trash talk på engelska. Det biter hårdare.
Ja, det måste man säga att det gör det.
Men vad såg du där i femte matchen då? Om vi bara liksom kort om matchen för att komma in och summera lite Karlskogas säsong i stort.
Jag såg väl ett Karlskoga som var ganska effektivt. Stod upp väldigt bra de första två perioderna. Och sen så gör man ju två mål på fyra skott i den tredje perioden. Hellgren Smed tycker jag var fenomenalt bra i mål. Nu ska väl han till det nya finska laget i högsta ligan. Kiko Espo nästa säsong som jag förstår det. Men jag tyckte han var grym i målet. Och Karlskoga har haft ett ganska bra målvaktstall här under säsongen. Det är rätt etablerade målvakter. Det har varit Hellgren, det har varit Brattström. Och så har Erik Hanses också funnits med i bilden där. Och har Lundström också varit med en vända. Så att de har ju haft alltså väldigt etablerade målvakter under säsongen.
Men de har ju, alltså jag tycker under flera års tid, Karlskoga som har haft det bra förspänt på målvaktssidan. Lars Wolden var ju där för något år sedan och Tim Juhl dessförinnan. Så att det har ju varit bra och en styrka som man har haft att kunna gå med så
men
bra.
Men har inte det alltid varit så, Karlskoga med Engelage och
Justin Pogge? Justin
Pogge var där också.
Ja, det är sant.
De hade ju någon annan också innan dess. De har väl alltid haft bra ställt. Vad heter han? Bellissimo hette väl han, italienaren också.
Som gick till Luleå sen, ja. Det trodde man inte att man skulle sitta och snacka om honom i en podd här 10 år senare.
Är inte det alltid lika härligt när du kliver på och sätter igång surfplattan här och så bara... Helt plötsligt pratar vi Daniel Bellissimo.
Först när han skulle presenteras på någon line-up där så var det Daniel Bellissimo. Med riktigt riktigt bred Bofors-dialekt, om det nu finns något som heter det.
Ja. Nej, men de har gjort en jättebra säsong, BIK Karlskoga. De har ju rest sig och man trodde verkligen på Dennis Hall. Många klubbar kanske hade ryckt i något snöre där. Visst, de gjorde ju en förändring där när man plockade ut Johan Schultz som assisterande tränare efter 5 säsonger och plockade in Martin Tillander. Och Tillander skapar väl kanske lite glädje i gruppen. Han har den här Bofors-andan i sig.
och en dålig förlorare också. Var en bra vinnare är en sak, eller kanske värre var en dålig vinnare än en dålig förlorare. Men han var i alla fall ute på Twitter där efteråt och tyckte att man inte hade, inte, jag ska inte citera, men det var väl någon i andra mening att man inte hade spelat på lika villkor sett till domarbedömningen. Vad tänkte du kring det som har sett åtminstone de två senaste matcherna på plats?
Ja, alltså jag tycker det är väl lite samma tugg från båda lagen. Brynäs var ju ute och svingade mot det här domarparet Laxola och Enrot efter match två, va? Och sen så återkom de då till match fem, och det var många förvånade att de skulle få döma och så vidare. Jag tycker att det... Jag blev rätt less på det snacket att det skulle ha en avgörande faktor vad som står på ryggen och så vidare. Man står sig själv närmst, så enkelt ja. Är det bara.
Jag har inte sett hela den matchserien såklart. Jag har ju sett stora delar av den. Men det mest frapperande i den matchserien sett till domarbedömning i den slashing som Albin Eriksson delar ut. Och att sen målet blir bortdömt som Brynäs gör där. Jag har sett det, många gånger. Jag skulle säga att jag sett det 1000 gånger, då fattar alla att jag överdriver. Men säga att jag sett det 10 gånger, jag förstår fortfarande inte kunde bli bortdömt.
Nej, men en sak som jag ändå reflekterade över i match 5 var väl att bedömningsnivån kanske var lite mer åt grundseriehållet jämfört med ett slutspel. Jag vet inte vad som är sagt, om det ska vara samma bedömning. Man utgår väl från att det ska vara det, men jag kan tycka att det var lite väl billiga grejer emellanåt i match 5 i alla fall.
Men det ska säga att den utvisning som de avgör på där, den är ingen att snacka när Jesper Kokkonen drar en slashing där. Den är ju odiskutabel, så att det får vi väl ändå förtydliga. Eller mig i alla fall, du kanske har någon annan uppfattning.
Nej, men det är väl skönt att det avgörs också på det sättet. Om man ska ta en utvisning då var det väl kanske lite mer tveksamt i matchen innan att Djurgården får en 5-3-a. Visst, kanske, jag begrep inte riktigt att det var Kristoffer Gunnarsson. Jag satt bredvid Djurgårdens pressansvarig. Han trodde ju att det var en utvisning för Djurgården. Så han uppfattade ju inte ens att det skulle vara en utvisning på Kristoffer Gunnarsson för den slashingen där. Sen kanske den är klar när du tittar på repriser. Men sätta upp ett lag i 5-3 i... då ska det mycket till.
Absolut. Då pratar vi Mora mot Djurgården i match 4 i söndags blir det, va?
Nej, i måndags blev det.
Måndags. Jag satt och tittade på det 5-3-spelet efter. Det var ju faktiskt ett väldigt dåligt 5-3-spel. Linus Claesson tar det så här helt jättekonstigt avslut. Pucken går i zon.
Fast jag tänkte på det när han tog det avslut, tänkte jag. Ja, sätter han dit den nu så är han ju geni. Det är precis, ja. Han tog ett liknande avslut som han tog när han satte dit kvittering mot Modo förra året i match 6, va?
Men det var lite
bättre. Då tar han ett
position.
Avslut lite från det läget. Ja, jag menar, missar han det läget där i match 6, då går den ju runden och ut som den gjorde sant. Här mot Mora. Så att det är, gränsen är hårfin kan vi ju konstatera.
Men återgå till Karlskoga. Är Karlskoga enligt dig fortfarande ett lag där man kan liksom placera spelare, om man nu säger att agenter placerar spelare, för att kunna ta det här typ ett nästa steg som de gjort sig kända för, och kanske som Mora har varit de senaste åren framförallt?
Ja, det tycker jag. Det är bara att kolla på Hampus Plato till exempel.
Otto Stenberg också.
Ja, Stenberg är ett utmärkt exempel här nu också. Det finns spelare som jag tycker har tagit kliv här under andra halvan på säsongen. Stefan Milosevic till exempel, som var i Frölunda tidigare. Jag tycker att han har tagit jättesteg de sista 2-3 månaderna på säsongen. Och Måns Krämer har väl också, tycker jag, tagit steg här. Jag hade nästan räknat bort honom när han inte platsade förra året och var utlånad till Östersund. Men nu spelar han ju på 6 backar.
Ja, men... Det är alltid, då kommer ju någonstans slå ur ett underläge, fast inte så rejält. Alltså, internt så har man nog alltid kravställan att vara topp 6. Men vi är ju utomstående blir vi nästan förvånade varje år när de tar sig dit. Och framförallt den här säsongen när man inledde så kast som man faktiskt gjorde.
Ja, efter om du räknar bort dem så var de ju tvåa bakom Brynäs i grundserien. Och det ska man ju bära med sig också.
Jag läste ditt sillrum här under onsdagen där du skrev lite om Brynäs, och vi har ju blickat framåt mot deras lag kommande säsonger, men du skrev lite att Jordy Benn då var väl aktuell för en fortsättning oavsett serie nästa säsong.
Ja, det kommer ju landa på Jordy Benn själv. Brynäs vill ha kvar Jordy Benn i alla fall, som jag förstår det. Så Brynäs kommer att erbjuda honom ett kontrakt oavsett division, så det kommer handla om vad han själv vill. Och Jag tycker Jordy Benn har kommit in bra. Jag tycker att han har varit en av allsvenskans absolut bästa backar. Jag vet att när jag Adam gjorde listan på de bästa spelarna så diskuterar vi kanske om han rent av har varit den bästa backen, men han kommer in sent också.
Ja, nej, han har varit jättebra. Jämför honom bara och Manning då som Björklöven värvade. Vilken klassskillnad det har varit de två emellan till Benns favör, om man säger så.
Ja, de kom in nästan exakt samtidigt där i slutet av oktober, början på november. Så där såg man ju vilka som fick bäst utfall.
Och du skrev också om en spelare i ditt sillrum som jag tror att det vattnas i Brynäs supporternas mun så fort hans namn nämns.
Järnkrok i den här positionen för Johan Larsson. Samlat Skellefteå försvar, Jakob Silverberg.
På tal om att se referat många gånger, hur många gånger har du sett det där referatet?
Ja, många gånger. Många gånger. Vi, om jag får säga det, Färjestad åkte ut mot Brynäs där 2012 och jag var ju, alltså de var ju så, kanske svårt att imponeras av ett lag när man möter dem på det sättet, men när man har fått reflektera efter det, jag sa det redan direkt efter vi hade förlorat mot dem, att jag tror vi förlorade 4-1 matcher, det är mot ett mycket bättre lag, men när man liksom ser namnen Järnkrok, Larsson och då Silverberg och det var Ekholm och det var Gandersson och Sveberg, alltså det var ett otroligt bra lag de hade. Och ja visst, jag har sett det många gånger i klippet.
Hur bra är Jakob Silverberg säsongen 24-25?
Ja, det är helt omöjligt att svara på. Jag tycker när han var med i VM i fjol att han inte stod ut på det sättet. Han har haft en mindre och mindre roll bort i NHL. Även om han då har spelat i NHL, vilket är rätt få som faktiskt tar sig hela vägen dit. Men därifrån att spela liksom en mindre roll till att ta en ledande roll i Brynäs igen. Jag har jättestor respekt för att SHL, om det nu är SHL man ska spela, om vi börjar den änden, att det är en svår liga och var väldigt bra i. Skulle det vara i Hockeyallsvenskan däremot? Ja, men självklart. Det är klart att han skulle kunna dominera ganska kraftigt.
Men hur givet är det, eftersom han nu har spelat lite mindre roll i NHL, är det givet att han ska vara i toppkedja för, bara för att han kommer hem? Eller skulle Jakob Silverberg kunna klä sig i rollen i en tredje kedja i ett Brynäs-lag över ett par år framåt och bli en lagkapten eller vad det nu kan tänkas bli?
Ja, men jag tror initialt så tänker man honom i en topp 2-kedja. Det är väl så man kanske inte ekonomiskt budgeterar, för jag vet inte vilken summa det rör sig när en sån spelare vänder hem. Han vänder ju hem lite av klubbhjärta. Men definitivt, alltså får han det att stämma med sitt fina skott och spelet så är det klart att de räknar med han i en av toppkedjorna. Det är helt övertygad om.
Men är det en sån kille som kan smälla in 40-45 poäng? Nej, för det tror inte jag i alla fall.
Nej, det tror jag inte. Nej. Och gör han 30 poäng så tycker jag att det är bra, för han kommer bidra med så mycket mer i form av ledaregenskaper och en karaktär, en som vet vad som krävs för att ta sig hela vägen. Och liksom, ha det i omklädningsrummet, det ledarskapet, ska man inte heller underskatta dess betydelse.
Nej, men det börjar ändå bli lite, jag ska inte säga halvtjockt, men det kanske blir det ändå framåt för Brynäs. Du har Rudin, du har Johan Larsson, du har eventuellt Greg Scott då, som kanske ska spela högt upp i laget, och så har du Silverberg. Det börjar ändå bli lite folk, och vad gör man med en sån som Kopacka om man går upp? Man kan inte flytta ner honom alldeles för långt ner. Och Mix Indrasis har ju varit hur bra som helst. Han var ju faktiskt snubblande nära att vinna hela poängligan i Hockeyallsvenskan. En sån kille måste du ju bara ta med dig upp i SHL också.
Ja, men då kan ju det vara ett tredje kedja spelare. Och det kan ju också vara så att både Greg Scott och Anton Rudin, jag förstår att det inte är fyra spelare i tredje kedjan, men att de också är en tredje kedja, Greg Scott till och med en fjärde kedja. För någonstans var det var ju de spelarna som åkte ut med Brynäs, så ska man då flytta upp från en kvalplats i SHL, så kanske man måste flytta ner spelare typ Rudin och Scott i lite i hierarkin.
Men vad gör man då med Tyler Wessel och Kelleher? Liksom, de har inte kommit till Brynäs om inte de har fått någon form av optionsår för SHL.
Nej, men då då gör man väl en lösning där man tar dem i hand och tackar för den här säsongen, och så ringer man till Per Kente och säger: du, här är spelare som har gått upp med nu låt som jag imiterade Per Kente när jag sa
det var, ja, det, alltså du la till den där Haparanda-dialekten, den bara kom där alltså.
Det är ju Johan Alsén jag skulle imitera ju. Men då är det ju bara att Johan Alsén ringer till Kente: här har du, vi la två spelare som har gått upp.
Kan du inte imitera Johan Alsén också nu då?
Nej, han pratar väl väldigt, väldigt mainstream. Han har väl ingen sån där direkt dialekt, eller?
Nej, det har han väl inte riktigt. Han har någon jävla Uppsala-variant där, kanske.
Men då skulle väl Wessel kunna vara en toppkedja i Björklöven där han tidigare har presterat, till exempel, och Keller lika så. Det är väl, jag förstår att det finns ett avtal. Samtidigt är det väl sånt som man skulle kanske behöva kunna ta sig ut utan att gå händelserna allt för mycket i förväg.
Nej, vi ska inte gå några händelser i förväg, men kanske gör vi det ändå med att räkna hem Rögle i final. För det kan vi väl ändå göra nu när det står 3-0 i matcher. Inget lag har någonsin vänt 3-0 i matcher.
Tänk dig, 4-0 mot ettan. De 3-0 mot serietvåan. 7-0 i matcher mot Färjestad och Växjö. Alltså det är ju ett helt... Alltså allvarligt. Alltså att man går då, det finns ju, man tittar tillbaka i Växjö, vann 11 raka slutspelsmatcher. Färjestad vann 10 raka 2002. Man har tittat på de lagen när de gick in i respektive slutspel. Växjö, det tror jag var 2018. Och Färjestad 2002 där. Så är det så en enormt favorittyngda lag som går in. Som då, de här matcherna har man ju mött då lag som såklart har varit... sämre rankat. Här möter man då två bästa lagen i grundserien och och har 7-0 i matcher. Dessutom två raka mot Timrå dessförinnan. Och det studsar ju mer om.
Nej, det...
Det studsar mer om.
Ja. Ja, Timrå behöver inte skämmas att de förlorade två matcher mot dem i alla fall. Timrå, det är laget som har förlorat första antal matcher mot Rögle i slutspelet.
Och Timrå var ju faktiskt, det är helt sjukt, liksom, det blir nästan en vändning i slutspelet där. De leder ju med 3-0 i match 2 mot Timrå och så skjuter de stolpen och så gör Timrå 3-1 och så skjuter de stolpen igen, Timrå 3-2, och därefter så har de ett läge att göra 3-3 Timrå där. Vänder Timrå den matchen, jag vet det om och men, då kanske jag hade suttit här och inte ens och pratat om Rögle säsong som ett enda stort misslyckande, men där känns det känns ju som oändligt länge sedan och väldigt många segrar sedan dess.
Men är det inte bara så att Rögle har fått den kvaliteten man ändå har i truppen, den kan man någonstans bara spela ut nu och verkligen få utlopp för det, plus att defensiven har ju blivit så mycket bättre och man har en grym målvakt i Rifalk också, och en bra målvakt pratar man alltid om i slutspel. Visst, de har mött lag 1 och 2, ja, men man har någonstans bara chockat dem.
Ja, att man chockade Färjestad i match 1, det kan man väl säga så här, okej, de gjorde det i match 1, men det skulle man inte kunna göra i match 2. Det var ju väldigt stor klassskillnad lagen emellan de två första matcherna. Men därifrån till att Växjö kommer in i en matchserie, då vet de ju mycket riktigt att okej, det här är, de är riktigt, riktigt bra. Och ändå vinner då nu 3 raka matcher. Vi har fjärde matchen här på torsdag kväll. Men här har det varit så väldigt tajt. Det har varit 2 förlängningar, uddamålsegrar. Och ser man då på match 3, jag menar, sättet som Rögle inleder matchen på, det är inte kanske till och med det bästa de har spelat. Sen Växjös tredje period är ju jättebra, och ändå lyckas man liksom vinna den här matchen. Jag vet, man leder med 2-0, det blir 2-2, men man vinner med 3-2. Och vi pratar om Linus Klasens dåliga skott, då får man säga att Lukas Ekestås Jonssons skott var ju fullkomligt uselt, men det lever ju upp till klyschan, det lönar sig att skjuta, för den var på väg typ 1,5 meter utanför mål och träffade Keegan Lowes byxa.
Ekestål Jonsson skickar ny pucken. Den går i mål via Keegan Lowe. Rögle vinner. Rögle har 3-0 i matchen.
Det som är lite lustigt är att vi hade uppe det för ett par veckor sedan. Man kan ha varit 3 veckor sedan max, där vår trogna lyssnare Sigge, jag hoppas det gick bra på Vingården med frun också där, men det var ju ett par matcher sen, men du får dina slutspelsmatcher ändå, att han lyfte ju faktiskt in en spaning där att Rögle aldrig hade vunnit en match i sadden i ett slutspel.
Just det.
Och när de väl hamnar över den här tröskeln, så har de ju vunnit varenda jäkla match i slutspelet i sadden också.
Ja, det är 4 segrar av 4 möjliga i slutspelet. 2 mot Växjö, 2 mot Färjestad.
Ja, alltså det är ju rätt sjukt att man, jag tror att alltså, han rabblar väl upp på 10 matcher i ett slutspel, eller kanske inte var så många, men det var ju hur många matcher som helst i slutspel.
Men Växjö där, det kom ju Filip Eriksson in under matchens gång där och bildade en kedja med Blickfält och Rosén. Och kom du ihåg ungefär vid den här tidpunkten i fjol så var jag kritisk mot Blickfält och tyckte kanske inte att han var tränad. Och jag vet att det mottogs inte speciellt väl av honom själv. Han har både gett mig onda blickar och jag vet inte om han har gjort det till dig. Men han fick lite merch av oss, eller av dig rättare sagt, Sandro Svensson grej, fick han inte det?
Ja, men det är jag som får vara medlande, det är jag som får lösa problemen. Alltså jag, om det inte är han så är det Johan Larsson. Jag pratar förut med Johan Larsson också efter, så att han var hur trevlig som helst. Så det finns inget ont från Larsson där i alla fall.
Nej, inte mot dig, men det kanske det finns mot mig, och det står han fri av. Men Blickfält i alla fall var jag kritisk mot i fjol. Nu tycker jag däremot att jag gillar det jag ser. Han vinner mycket mer dueller, puckdueller. Han kommer mer till sitt rätt till skott. Jag tycker han är lite mer intensiv i spelet. Jag vet att han har ett utgående kontrakt med Växjö. Men hade jag varit en klubb som söker en målskytt i en andra kedja, så hade jag hade kunnat hugga på Blickfält och ge honom ytterligare liksom en sommarträning, ytterligare liksom ett år i SHL. Jag tror att det finns, ja, men det finns nästan en garanti för 17 mål där i alltså.
Alltså en sån spelare borde ju vara extremt attraktiv egentligen. Det är en rightare, han är i bra ålder och har då börjat göra saker bättre. En sån spelare borde ju kunna få ett rejält lönelyft med tanke på att han ändå gör sina mål även när han inte har spelat bra tidigare.
Nej, precis. Och sen tar man ju steg för steg. Jag menar, vi träffade ju både du och jag, David Rundblad, här när vi var uppe i Skellefteå. Och han pratade, David Rundblad, som är liksom enormt meriterad. Han pratade, alltså den skillnaden var att komma och spela i SHL och det tempot. Det tog jättelång tid för att anpassa sig. Och då är Blickfält en yngre spelare som inte har spelat i ligan tidigare. Det är klart att det tar tid för honom också. Han har gjort första, nu andra året. Klart att han kommer kunna bli bättre. Men låt mig komma tillbaka till Filip Eriksson som kommer föra mig in mig på Nybro och liksom bygga vidare på lite det jag pratar om Karlskoga där. Nybro måste ju vara det perfekta skyltfönstret, eller kanske inte skyltfönstret, kanske fel ord, perfekta klubben för SHL-lag att sätta sina spelare i. Sätt dem där en hel säsong. För jag menar där, titta på Hugo Styf. Han fick spela jättemycket. Han kanske inte riktigt klarade av och spelade mycket i en hockeyallsvensk klubb. Men han var på lån från Modo från början. Sen gjorde man om det till icke-lån. Du hade Hugo Fransson som fick en jättestor roll och gjorde det suveränt. Filip Eriksson gjorde det jättebra. Här är det, tycker jag. Till exempel, ta en sån som, vad ska vi säga? Felix Nilsson i Rögle, född 05, en jättespännande talang. Sätt honom ett helt år i Nybro under Tommy Samuelsson, bara gasa på, kör. Typ som Otto Stenberg har fått i avslutningen i Karlskoga. Och få en hel härlig resa i Nybro och spela mycket. Det måste vara det perfekta laget att sätta, för SHL-klubbar att sätta sina spelare i.
Ja, alltså, och det är inte bara Nybro. Jag tror att Oskarshamn har möjlighet att vara den typen av klubb. Kanske ett steg högre upp också. Lite grann som Mora har varit för spelare. Jag kan tänka mig så som Axel Landén i HV71 skulle kunna vara ett alternativ för de Absolut. Andra småländska klubbarna. Alltså Nybro eller Oskarshamn till exempel. Jag tror att han skulle kunna få en jätteutveckling av att spela. Titta bara på vad som hände med Hugo Fransson som du Exakt. Lyfter in då så. Så att där finns lite sådana spelare i SHL som jag tror kan vara lite aktuella. Säg att Brynäs går upp, händer med en sån som Anton Johannesson då. Han skulle väl kunna vara en spelare som skulle kunna hamna i någon av de allsvenska klubbarna. Det kan vara lite tufft för honom att ta en plats i det här stjärntyngda Brynäs-laget. Men skulle han spela typ i Nybro eller något sånt om Brynäs går upp, då tror jag det hade kunnat bli hur bra som helst. För han var ju bra som tusan tillsammans med Kalle Holm som de spelade i Dalen tillsammans. Och gjorde väl varandra ganska bra. Säg att han landar in i Nybro nästa säsong tillsammans med Kalle Holm, så har de ett färdigt backpar där som kan bli ännu bättre under Tommy Samuelsson och Vimmerby fostrade Hampus Sylvegård.
Och det här måste man inse sin plats i näringskedjan också. Jag tror inte att Oskarshamn kanske kommer vara ett sånt lag, för det är ett lag som ska ha ambitioner att vara i liksom toppen. De kommer inte kunna ta Axel Andén och säga så här: du får spela 20 minuter hos oss, för de kommer ha för tuff konkurrens.
Men varför kan de inte det då?
Jag tror inte att Axel Landén är tillräckligt bra för att spela 20 minuter i ett topplag som ska ha förväntningar att vara ett topplag. Jag tror att Axel Landén kommer vara tillräckligt bra efter 20-25 matcher, men han kommer inte kunna få de 20-25 matcherna i Oskarshamn för att växa in. Det kommer han kunna få i Nybro till exempel, och därför jag menar att det är en perfekt småländsk skola där. Och så har du Tommy Samuelsson som någonstans vägleder, dirigerar dig, som vet, ska du ta nästa steg, då är det här som förväntas i vardagen just kring det här med kravställning.
Fast å andra sidan så tycker inte jag att Oskarshamn, de har inget behov av att ha speciellt bråttom. Det är egentligen bara att kolla hur det har sett ut för lag som Mora och Djurgården här och Karlskoga för all del. De har kanske inte varit så himla starka på hösten, men det har ändå visat sig att det har handlat om att vara bäst när det gäller. Så att gör du de sista 30 av grundserien bra, så kan du ändå skaffa dig en rätt bra position, och du behöver inte hasta iväg med det bästa laget direkt från start i Hockeyallsvenskan. För börjar du bara vinna och hitta någonting och Björn Karlsson får gnugga sitt system, då tror jag att man kan göra det bra även om man är lite sämre i inledningen av serien.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
När man är inne och touchar lite kring Oskarshamn, så har det ju varit, det känns som att det var en situation där man, vi pratar alltid om att så åker ut ur SHL så bryts alla avtal. Men så har väl inte det, min uppfattning har inte riktigt varit så i Oskarshamn. Kan du berätta lite mer där?
Nej, alltså avtalen, SHL-avtalen i sig, de bryts ju. Men det problemet som jag förstår det har ju varit att alla avtal har omvandlats till allsvenska avtal. Det har funnits dubbla avtal så att säga. Att du får bibehålla din lön om man åker ner i Hockeyallsvenskan, så har du ett allsvenskt avtal. Om man tänker på Niklas Burström till exempel, som nu förlängde med Oskarshamn. Att den SHL-lönen han har fått i Oskarshamn, som har varit rätt maffig, jag skulle tippa på, slash vad jag har hört, att det ligger på runt 170 000 i månaden. Och det kan du inte gå in med i Hockeyallsvenskan att, och bibehålla den. Så det har ju blivit en glipa där. Någon har gjort någon form av misstag.
Nu ska jag avbryta dig. Hade han då ett avtal som gav honom också 170 000 i Hockeyallsvenskan? Eller vad är det egentligen förstår?
Svar ja. Han hade ett avtal i Hockeyallsvenskan på 170. Så någon har gjort ett misstag. Så vet inte jag om det är någon. För jag tror det är så på avtalen. Jag har inte dem framför mig. Men jag tror att när du skriver. För alla är ju så standardiserade i SHL.
Du ska
SHL,
typ bocka i en ruta. Du ska bocka i en ruta ungefär. Att det här gäller ja. Bara i SHL. Eller det här gäller både SHL,
precis,
och Hockeyallsvenskan.
Jag tror det finns tre rutor i avtalen. Vad händer om din klubb degraderas? Och så finns det väl tre olika alternativ då. Det upphör att gälla helt, det gäller med fortsatt bibehållen lön eller avtal kickar in på ett allsvenskt. Någonting sånt, jag har inte det framför mig, så jag ska inte sitta här och gissa för mycket.
Men vadå, då menar du att han åkte ut med Oskarshamn och hade samma lön i Hockeyallsvenskan, vilket är omöjligt för Oskarshamn att bära runt på?
Ja, nej, det går ju inte att bära runt om du ska ha 15-16 miljoner i budget och ska lägga 170 på Niklas Burström i månaden. Då är du uppe på 2 miljoner i kostnad bara på lönen. Aj, plus sociala. Då fattar du själv att det inte går.
Men hur löste man det då? Det måste väl ha varit till mötesgående då, att det här löser vi i samförstånd?
Ja, alltså eller? Så här egentligen. Alltså Oskarshamn hade kunnat sätta sig på tvären och säga ja, men du kommer inte få de pengarna. Vi vill backa från avtalet. Du får inte spela eller något i den stilen.
Ja, men han hade kunnat satsa på tvären. Ja, det skiter väl jag i. Jag har ett avtal, det är bara pröjsen.
Ja, det hade han kunnat göra. Och hade det blivit en rättslig process av det, så hade Niklas Burström vunnit den.
Exakt.
10 gånger av 10. Alltså 100 gånger av 100. Precis. Hade han vunnit den. Alltså, så det handlar ju mer om att hitta en uppgörelse mellan varandra som... Oskarshamn får ju stå för någon del, men Niklas Burström vill ju spela hockey och har bosatt sig i Oskarshamn och köpt hus där med sin familj och har ett treårskontrakt, så det blir ju lite grann att man får kanske hitta en lösning att du får lite bonusar om vi går upp eller någonting i den stilen. Båda två får göra sitt på kakan så att säga.
Gäller det någon mer spelare i truppen? För jag har sett att de inte riktigt har tackat av alla. Det finns ju några som är lite så här tveksamma huruvida de ska vara kvar eller inte. Finns det mer som har den här typen av avtal då? SHL kontra Hockeyallsvenskan, och det är fortfarande giltigt.
Som jag förstår det så finns det ett antal spelare som har den typen av avtal. Nu var Niklas Burström det kontraktet som var högst. Men det finns ju ett antal andra typ. Gustav Westlund har jag, som jag förstår det, också ett sånt avtal där det kickar in ett allsvenskt avtal med samma pengar. Och det blir ju en liten nöt för Oskar Alsenfelt att lösa här. Och jag vet inte riktigt hur man ska göra för att lösa det. För det kommer ju ändå kosta på jämfört med om han hade suttit med ett blankt blad. Hade han suttit med alla kontrakter raderade, nu ska vi omförhandla allting. Nu har ju ändå spelarna en utgångspunkt. Ja, men jag har ju 80 000 i månaden här på ett avtal som ni ska stå för. Så att det blir ju en, rent ut sagt, en bajsmacka för Oskar Alsenfelt att lösa.
Ja. Han är beroende av att spelarna är, man kan säga, schyssta, eller att de brinner för Oskarshamn eller brinner för uppgiften att ta sig tillbaka.
Ja, brinner för Oskarshamn, att de är tillmötesgående om de vill spela, alltså om de inte vill bli ettårsfall eller vad det nu kan tänkas bli.
Ja, absolut, men de kommer ju inte bli ettårsfall, för Oskarshamn vill ju heller inte ha dem sittande på eller på liksom vid sidan. Alltså, jag vet att det blir en, liksom, vem orkar stå ut längst, men det är en situation man inte vill hamna i. Men jag tyckte det var intressant att du nämnde Björn Karlsson. Det är ändå en tränarlösning som man har valt att göra. Och tittar man runt nu i Hockey Sverige så finns det ju det finns ju en del vakanta platser. Och sen senast vi spelade in podden så har Timrå då gjort det officiellt med Olli Jokinen, som det var väl, ja, kanske, det var väl du som avslöjade det. Det var rätt tidigt, va? Var det inte det? Eller det var du, jag
det
vet
var i december
det.
Det var i december som vi hade den nyheten faktiskt.
Men kanske man ändå kan säga att han var ett geni där, Kimmo Kappanen. För hade han suttit nu och gjort valet eller senare att Ante Karlsson, det är dags att gå skilda vägar. Sen kan man tycka vad man vill, att Ante Karlsson är världens bästa tränare eller vice versa så. Men de gjorde ett val att de behövde göra en förändring. Och skulle man suttit nu senare så hade ju tränarmarknaden varit rätt smal. Och då kanske det var ett genidrag att plocka in Jokinen.
Jo, men så är det ju. Är du SHL-klubb så gör du klart din tränarlösning i december, januari. Alltså jag menar, HV gjorde klart med Anton Blomqvist i januari. Visserligen som assisterande tränare till Johan Lindbom, men det blev ju huvudtränare så som tiden blev liksom. Men de gjorde ändå sin tränarlösning klart tidigt. Så alla gör ju sina tränarlösningar, i alla fall SHL, klart väldigt tidigt. Sen är det ju vissa som då sitter i Hockeyallsvenskan med sina tränarlösningar nu.
Då tänker du på Gnaget, Björklöven eller? Till exempel.
Ja, det är väl de. Kalmar har väl inte basunerat ut någonting om Torellas fortsättning heller. Så det vet jag inte riktigt hur det blir där heller. Men där finns ju ett antal allsvenska lag som söker en tränare. Och AIK, då vet jag att det finns ett par, tre, fyra alternativ. Johan Hedberg har varit ett av dem. Jag kan väl avslöja ett annat namn här och nu direkt som jag vet finns med bland de fyra. Det är ju tidigare Södertälje, jag har väl varit i Linköping, Daniel Eriksson, brussa till Joakim Eriksson. Har väl varit utanför hockeyn ett tag.
Just det, det finns ju en naturlig koppling mellan Pajen då, hans tid i Linköping, Daniel Erikssons tid i Linköping.
Precis, jag vet att Marcus Åkerblums namn också har förekommit. Jag vet att han var högaktuell för att assistera Ragnarsson i Almtuna. Men nu finns det ju lite huvudtränaruppdrag också tillgängliga, så han kanske är ett spår om inte han hamnar typ i Östersund som också söker tränare. Men det får man ju tänka på finnen som var i Östersund här nu också. Hjälp mig med namnet.
Lehtere.
Tero Lehtere heter han, ja. Han kanske är aktuell någonstans. Björklöven, AIK eller vad det nu kan tänkas vara. Blev ju ändå väldigt omtyckt i Västerås på kort tid och lyckades ju ändå till slut hålla Östersund kvar, även om det blev vissa problem mot Västervik. Men han strukturerade ändå upp laget så de fick en klart bättre defensiv. Så han uträttade ju ändå jobb i både Västerås och Östersund får man säga. Så han borde ju ändå vara ett spår för de andra allsvenska klubbarna. Då Ante Karlsson som är ledig också på marknaden. Absolut. På tal om Timrå där. Så Johan Pennerborns namn finns också tillgängligt. Så där finns ju lite
Hedberg,
namn
som
ute.
Tidigare.
Ja, men Hedberg har jag förstått att han har varit i diskussion med Björklöven. Men att det inte var särskilt skarpt läge mellan dem där. Men det kan ju kanske förändras.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor.
En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja, Sanne och Svensson är överallt. Vi får säga att vi täckte det mesta i hockeyväg här under onsdagskvällen. Du var på plats på Hovet och såg Djurgården mot Mora. Djurgården skulle smasha in den där matchbollen. Man säger aldrig någon matchpuck då, men matchbollen. Men det gick inte så bra.
Nej, det gjorde ju inte det. Men de spelade faktiskt rätt bra i början av matchen, måste jag säga. Då tänkte jag att det här har Djurgården fullständig kontroll på. Det kändes ju nästan så det var lite tvärtomläge där. Mora har varit väldigt ineffektiva i början av matchserien och faktiskt varit bättre långa stunder under matchserien. Medan Djurgården var det nu under första perioden. Sen så gör Mora 1-0 och sen så tar de ju egentligen över tillställningen och chockar. Det var sjukt snyggt 2-0-mål när de bara spelar pucken snabbt som tusan mellan varandra.
PP där.
Ja, det var ju Persson, Ljunggren, Måns Karlsson upp till Chad Jettman och så bara smackade han dit den. Det gick så sjukt fort.
Men var de 100% idag i sitt PP, Mora?
Nej, det var de väl inte. Det var något som de inte fick utdelning på. Men de har ju haft en brutalt hög procent under hela matchserien här mellan lagen. Så att där är de grymma, måste jag säga.
Men jag har ju inte sett typ någon...
Förlåt, de var 100% i PP. Jag kollar statistiken nu. Jag var nog bara insnöad på att de bara var 50% under matchscenen här. Men de var 100% idag.
Men jag har såklart inte sett någonting eftersom jag har suttit och kollat på Frölunda mot Skellefteå. Men man följer ju lite i flödet och sådär och lite vad som händer och kollar lite highlights och så. Anton Högsander som är en trogen... twittrare för sitt Djurgården och skriver om dem. Han sa att nu är det dags att sära på Kryger och Klasen. Ligger någonting bakom det eller?
Ja, alltså jag tycker att det är ungdomarna i Djurgården som det händer saker kring. Det är ju den kedjan med Linus Eriksson och det gänget som är de drivande i Djurgården. Och det får man ju ändå säga att det är ett underbetyg till dem som ska vara som bäst. Så att för att få fart på de andra så kanske det är dags att göra det där. Och Högsander har ju koll på sitt Djurgården så att det är ingen dum tanke kanske att testa det. För tycker Klasen ser ganska frustrerad ut och satt och muttrade lite. Det var inte Johan Larsson på honom men han tittade in i kameran och så muttrade han där och sa någonting för sig själv. Och sen så valde han ju faktiskt att neka media efter matchen också när vi ville prata med honom och höra hans tankar kring matchen. Inte alls kring den här kamerincidenten, om det nu var en incident. Men han nobbade faktiskt media efter matchen, Linus. Så han var på rätt dåligt humör, verkade det som.
Ja, han måste ju steppa upp, för så är det ju. Djurgården är ju beroende av hans skicklighet. Djurgården är inget snabbt lag på det sättet. Det är ungdomskedjan som är snabba. Mora är ju ett genomgående snabbt spelande lag. Jag satt och tittade på presskonferensen efter. Det brukar jag tycka är ganska intressant att höra tränarnas syn eller take på matchen. Jag har aldrig pratat med Daniel Hermansson i hans tränarroll. Jag har ju mött honom många gånger som spelare. Men han ger ett väldigt sympatiskt och bra intryck som tränare. Är det din uppfattning också?
Ja, verkligen. Och det sägs ju att det är Daniel Hermansson som till stora delar ligger bakom hela det här Mora-systemet som han har spelat på egentligen sedan Hedberg kom in. Att det är ju han som är den stora hjärnan bakom det och det var fullt naturligt att det var han som skulle kliva in på tränarposten. Och det har ju egentligen bara visat sig att det har ju fortsatt på det spåret. Det kvittar ju hur mycket de tappar. De har ju blivit en Bofors fast lite bättre där man tappar spelare hela tiden men ändå... slussar man upp nya och jag är helt övertygad om när Kalle Kratz nästa
han
säsong.
Bra, han kommer bra.
Han kommer vara hur bra som helst. Alltså, han är ju redan bra men vi kommer prata mycket mer om honom nästa säsong. Det är jag helt övertygad om.
Men ändå så sa vi då, om vi går tillbaka till Daniel Hermansson, så sa vi lite när Hedberg försvann. Det går inte att ersätta Hedberg.
Nej, visst var det som slog många men... nu med facit och man har fått reda på att Hermansson har jobbat rätt mycket bakom kulisserna så visar det ändå sig att det kanske är han som är den stora hjärnan ändå.
Match 6 i Mora på fredag kväll. vad var det Rickard Gynge sa om Mora? Det är ingen lördagkväll utan knogdans, eller vad sa han?
Ja, det var kanske något sånt, ja, minns jag inte riktigt.
Nej, det var ju i samband med att AIK och Mora, det fick lite avstängningar där. Det var ganska roligt sagt från Gynge. Men nu har vi en fredag i Mora. Det är, visserligen har Djurgården vunnit då båda sina matcher i just Mora, men det måste ändå vara ganska skönt läge för Mora nu att slå rejält ur underläge och kan liksom skaka dem till en match 7 till och med.
Ja, och publiken ropar ju till och med Moraklacken på Hovet, ropade vi ses på söndag till hela Hovet, så att de verkar ju redan ha räknat hem det, eller var det kanske bara en liten pik mot det, men det, jag tror Mora mycket väl skulle kunna vrida runt där, för de tog ändå AIK i 4 raka matcher efter underläge 0-2, så att någonstans vet man ju, plus att man har spelat bättre över de flesta perioderna i matchserien, så att någonstans så tar man matchen på fredag, då kan de ta den på söndag också.
Aber, vi vill ha en große Probleme.
Nu förstår inte jag eftersom du börjar prata tyska.
Nej, vi har ett stort problem om det blir match 7.
Und so weiter brukar du annars säga.
Ja, vi har ett stort problem om det är en match 7 på söndag, kan jag säga.
Vad innebär det problemet, menar du?
Matchstart 15.00 på Hovet. Fotbollsallsvenskan. Matchstart 16.13. 16.30, Djurgården-Sirius. Vem ska flytta på sig?
Det blir väl hockeyn som får börja klockan 18.30, tänker jag, eftersom det har man gjort tidigare.
Ja, där börjar Skellefteå mot Frölunda, eftersom vi vet att det blir en match 5 där. Den börjar ju sent på söndag.
Men varför har de vridit om det? Hockeyallsvenskan har kört på helger 18.30 och SHL har kört 15.00 eller 15.15 på lördagar och söndagar. Vad är det som gör att vi bara ska vrida om allting här nu då?
Det vet jag inte, men jag sa ju att vi har ett problem. Alltså det...
Ja, jo, nu gick jag igång här. Alltså, varför det? Ja, jag vet inte. Men ja, vi har ett problem. Men
du är nästan, hör det. Det här borde du ha koll på. Det är lite ditt jobb, känner jag.
Nej, jag har bara utgått från att vi är konsekventa i hur matcherna spelas. Men ja, det är vi ju inte, eftersom någon tv-kanal har bestämt att vi ska börja 19.30 under slutspelet,
ja,
ibland.
Ja, precis. Ja, jag skyller inte på mig där. Men det måste ju lösas. För nu, vi går ju såklart händerna så allt för långt i förväg. Men vi måste ju ändå måla upp att det kan bli ett scenario med en match 7. Och vi kan inte ha en potentiell krock. Och det är såklart att det måste lösas.
Ja, det är väl hockeymatcherna som får skifta mellan varandra då, kan jag tycka är det rimligaste. För fotbollen lär väl inte flytta på sig, för Discovery gör väl inte TV4s ärende, tänker jag.
Nej, men jag har ju ett flyg bokat i Skellefteå där på, för att tajma in matchen klockan 18 på söndag.
Ja, men jag har ett flyg från Östersund ner till Stockholm på söndag bokat, och jag landar 13.55, så att det blir ingenting med det.
Då hinner du till 15 precis.
Ja, om jag stressar kanske.
Nej, det här får faktiskt fotbollen flytta på. För tänk det, nej, det kanske, alltså det är nog hockeyn som måste flytta på sig. För att det måste, fotbollen måste ju gå först. För den vet man ju på ett ungefär när den är slut. Och sen,
det vet man väl aldrig om det ska ha bengal och grejer i sig.
Nej, visserligen. Men om vi säger då att hockeyn skulle kunna bli sadden, då blir ju fotbollen kanske lidande. Då blir det ett scenario där med Växjö när det var ett jävla liv i fjol, när det var innebandy där, när det var förlängning. Så att, nej. Men du ser att vi har ett problem. Både din och min flygresa är ju inte optimal i det här läget. Den hänger lös uppenbarligen. Så vi får se
vem. Så är det ju. Men vi får väl se vad det blir av det. Vi får reda ut det här under de närmaste dagarna. Först ska ju Mora faktiskt vinna match 6 under fredagen.
Jag vet, vi går händelserna en bit i förväg, men jag bara ville måla upp ett scenario att det finns ett potentiellt problem där, även om det såklart kommer att lösas.
När det inte var speciellt jämnt på Hovet, blev 1-6 i matchen till slut, så var det desto jämnare i Göteborg på den matchen som du hade lite mer fokus på, när Frölunda såg till att vi får en match 5 i alla fall, och det kanske till och med blir fler matcher. Men vi vet i alla fall att det inte blir en rak matchserie i den, och de vann med minsta möjliga marginal. Vad fick du se i Göteborg?
Jag fick se ett Skellefteå som jag tycker återigen är väldigt, väldigt bra. Första tredje perioden spelar de bra. För att ta timeout i tredje perioden, och det känns som att Skellefteå är hur lugna och trygga som helst. De bara De bara nöter på dem. Andra perioden präglas väldigt mycket av utvisningar. Föräldrarna får ett gäng powerplay möjligheter, eller om det ens är en möjlighet, när man möter Skellefteå, för de är ju sjukt bra, Skellefteå, i sitt boxplay. Föräldrarna skapar knappt någonting. Det är nästan så att det bara läcker energi när föräldrarna får det där powerplay-läget. Så att Skellefteå, sett över de här 60 minuterna, tycker jag återigen är det bättre laget. Kommer de kunna nöta och spela, fortsätta på det här sättet, så kommer de vinna den här matchserien. Tycker inte heller att Frölunda växlar upp i det där fysiska spelet som jag nästan förväntar mig att de ska göra. Så att, men de hittar, som man säger, en väg att vinna. Det är liksom ett...
Ja. Det är ju det går ut på i ett slutspel, ja, att vinna matcher.
Ja, och det behöver inte vara vackert. Vi kan sitta och hylla Skellefteå hit och dit. Men precis som du säger, de hittar den här vägen, och Tom Nilsson skott där som går in bakom Gustav Lindvall, som gjorde det sjukaste.
Jag vet, jag ska ta den räddningen också, men känns inte det väldigt mycket trubbig slutspelsmatch 1-0? Aha. Att det andra laget kanske är lite bättre, och så är det Tom Nilsson som gör det enda målet i matchen. Det känns väldigt mycket slutspel över det.
Ja, sen gjorde Max Friberg 2-0 också i öppen kasse precis med någon sekund kvar bara. Men exakt, det känns ju väldigt mycket slutspel. Men jag tycker att Tom Nilsson, han har verkligen liksom utvecklat sitt offensiva spel och följer med. Han är mer piggare, följer med upp i anfallen och mer skottvillig och så. Så att han är ju sjukt nyttig för dem. Men
har Tom Nilsson fått en nytändning på sin karriär?
Definitivt.
För att man tänkte ändå lite grann så som när han var i Örebro och var inte önskvärd där. Alltså, han har ju verkligen hittat någonting i Frölunda och fått det där förtroendet, och han är ju en bra back i grunden. Vi pratade ju rätt tidigt om det var Tom Nilsson, det var Mikael Wikstrand och det var Lukas Bengtsson där som kom upp i Moras A-lag där, en gyllene backgeneration. Och innan dess var det ju Ekholm. Mattias Ekholm.
Just det. Nej, och då är han den som har liksom fått minst rubriker av de tre. Men han är jättebra. Tänk, han måste tacka sin lyckliga stjärna att han slapp Örebro. Signa Örebro och så vill Örebro sparka ut. Ingen aning. Vet vi ens vad som hände där förresten? Det är ingen som vet.
Nej, men var det inte någon krånglig skada eller något sånt? Vill Örebro inte chansa eller något sånt? Jag vet inte riktigt.
Ja, var det inte att Filip Berglund dök upp på marknaden också, så att, som en right-back som man nöpt? Och så, jag menar, det är inte så att Frölunda har en sämre läkarkontroll. De bara chansar på Tom Nilsson. Och jag menar, han har inte missat någon matcher på grund av den skadan. Han har ju missat matcher på grund av skador där han liksom sätter livet som insats i varje situation han ger sig in i.
Örebro hade några märkliga grejer där. De ville ju skeppa Jonas Enroth också innan han var på gång. Alltså han var klar, och sen så ångrade de sig och så ville de inte ha honom där. Och så nu är det Bromé och nu är det Holm, och så var det Tom Nilsson innan. Alltså mycket pengar i sjön, känns det som.
Ja, men nej, men han gör det bra där. Av de här tre matcherna, jag kommenterade de två första och såg den här då tredje matchen, så tycker jag att det är en rent kvalitetsmässigt eller hockeymässigt, om man vill se bra spel, så tyckte jag det var liksom sämre av de tre matcherna. Det är jämnt och tajt och intensivt så, men det var ju inte speciellt väl spelat, kan jag inte direkt säga. Det kändes som ett tag där var det mycket skott i blocken, det var tekningar och det var utvisningar i stort sett. Men kul för oss som vill ha matcher att Frölunda vann. För jag var ju rädd, om Skellefteå hade vunnit den här matchen, så hade man haft liksom ett läge inför torsdagens omgång där, som vi har nämnt tidigare, där Rögle kan gå 4-0 och dagen efter hade Skellefteå kunnat 4-0. Det hade kunnat bli ett sjukt vakuum i Hockeysverige då, eller SHL Hockeysverige.
Lite som det faktiskt blev efter att det blev så snabba matcher i kvartsfinalerna också. Det var ju två matchserier som var slut samtidigt. Där var väl Luleå och Rögle-serierna som var färdigspelade samtidigt där. Så det blev lite bakom där. En hockeyfri dag i slutet av mars.
Nej, det går ju
konstigt
inte.
Nog.
Nej, det går ju inte. Så nu har vi vårt hopp till, i alla fall till Frölunda, att de kan ytterligare sträcka på den här serien, och såklart Växjö också. För vi vill ju ha långa slutspelserier när man kommer långt in i det också.
Ja, men jag tror inte den här matchen kommer gå till historien som någonting vi minns. Men den där räddningen igen då, vad var det för sjukt som hände?
Nej, men alltså de åkte in i Lasse Johansson, jag tror det var andra gången. Först i första puren, här var Linus Lindström i andra puren. Och Lasse Johansson, liksom, han och Linus Lindström stod nästan och pratade lite vid målet där. Och kameran hade fullt fokus på den. Alla trodde det var avblåst och Gustav Lindvall gör ju som alla målisar gör. De åker ner i sin liksom tix eller ritual och åker ner i sarghörnet, du vet. Och helt plötsligt så fortsätter spelet och kameran fångar upp. Då kommer Haupgewarts då och skjuter slagskott från rödlinjen. Och han åker in och kastar sig in i den situationen då, Gustav Lindvall. Det är helt, och räddar det med klubban. Det är en helt sinnessjuk räddning.
Alltså Gustav Lindvall måste vara bra på brännboll när han träffar den med klubban på det sättet.
Ja, han sa det efter, för Johan Edlund frågade honom just den saken. Han erkände, nej, jag är inte speciellt bra på brännboll faktiskt. Men alltså, man brukar alltid säga så här, jag har aldrig sett något liknande. Jag har aldrig sett det sjukaste jag sett. Ja, jag har fan aldrig sett något liknande. Det är det sjukaste jag sett.
Ja, fick du sagt för, det också.
Ja, men man överanvänder ju den där så här. Alltså, det här är det bästa jag sett i hela mitt liv. Eller det här är godaste maten. Eller det här är det bästa jag, du vet. Ja, var det verkligen det så? Man blir liksom överentusiastisk. Eller jag noterade att Almen Bibic där, min suveräna kollega, kallade Filip Eriksson för en supertalang. Och jag vet ju, vi pratade i fjol att jag tycker det ordet supertalang, det är ju liksom topp 5 i draften. Där har vi supertalangerna. Sen kanske jag kan sträcka mig efter Sandin Pellikas fina slutspel här. Han är inte topp 5 i draften, men han är ju i alla fall en supertalang nu.
Men Brandsegg Nygård är ju en supertalang i Norge, även om han kanske inte går topp 5 i draften.
Nej, men alltså, nej, precis. Men där, de har supertalanger. De har kanske haft fyra första rundorna, så får de ha sin supertalang då.
Filip Eriksson kanske är den största talangen som någonsin har spelat i Nybro.
Nej, Fredrik Olausson måste det vara.
Ja, okej. Ja, i och för sig.
Nej då.
I modern tid.
Nej, men det är lätt. Och jag också, under match har man säkert, jag har aldrig sett något liknande, det bästa jag sett. Eller jag kallar någon supertalang. Det blir lätt när man rycks med det där. Men just i det här fallet så var det fan det sjukaste jag sett.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Nu när Frölunda har fått vinna en match här nu, vad tror du framöver? Du är inne på att Skellefteå ändå ser starkare ut. Finns det någon chans för Frölunda ändå att vrida runt det?
Självklart. Frölunda har en jäkla förmåga att klistra sig fast och göra det. Alltså, jag tycker nästan att de maxar sig själva när det kommer till slutspel. Det finns fortsatt mer att få ut från till exempel Malte Strömvall, Max Friberg, alltså han gör ett bra jobb. Jag tycker att en sån som Roma för tredje matchen i rad helt osynlig. Nu kom han tillbaka och spelade med Friberg och Malte där. Edström är bra. Men det finns mer att få ut liksom, in alla händer, inte så mycket, även om man gör lite mål här och där. Men det finns mer att få ut som spelare. Så att jag tror definitivt att de kan vrida runt den här serien. Man får ju ändå vara tydlig med att alla matcher, Skellefteå gjorde det de skulle, de vann sina hemmamatcher, och det har Frölunda gjort också än så länge, så att jag hoppas på 7 fortsatt.
Ja, alltså så är det ju faktiskt, jag skulle precis säga det, att de har ju vunnit så att kallat planenligt när man vinner hemmamatcherna. Frölunda behöver vinna sin hemmamatch och sen är det nere på 3 matcher likt det var i Leksandserien, så visst tusan kan det bli 7 matcher.
Ja, det är vi ser fram emot och hoppas. Men det var ju inte bara SHL-hockey och svensk hockey här under onsdagskvällen. Noterar du, jag vet inte om det är någon publikrekord, men det måste nog vara det i alla fall. För det var 4000, lite drygt 4000 i Örebro som såg den första av, det är bäst av 3, första finalen mellan då Örebro och Skellefteå i Bern Arena. 4000, det är rätt coolt faktiskt.
Ja, det kanske är Örebro-publikens chans att se de där talangerna, för jag vet att det tisslas lite och knarras lite där mellan att talangerna inte riktigt får chansen upp i A-laget i Örebro, så det kanske var chansen för Örebro-publiken att få se de stora talangerna som ändå, ska inte säga supertalang, men det finns ett gäng talanger, absolut, som spelar i Örebros verksamhet, och de har inte kommit upp i A-laget så på det sättet som man kanske vill att det ska vara. Det är inte så naturligt flöde upp i A-laget som det kanske är i Skellefteå, som det är i Djurgården till exempel. Nej. Det har det inte varit i Örebro.
Nej, och jag vet att det har knorrats en del lite när det varit liksom ryktet om att de skulle värva Noah Sten från Mora, som visserligen är jättebra. Men det var, då fanns det en, men vi har ju bra egen verksamhet eller unga spelare där som tänkte, här är det stängt vägen upp, varför ska man vara kvar där? Men med det sagt så är man är vid U16 i finalspelet eller i semifinal. I J18 så är man också i semifinal där man på fredag möter HV71. Och nu i J20 finalen mot Skellefteå som nämnt, där man nu ligger under med 1-0 i matcher. Efter förlängning där Skellefteå vann med 1-0.
Vi kan väl säga det också nu. Ja,
ska jag rasa nu eller?
Nej, vad tänkte du?
Nej, men alltså, det är ju svinballt. Tidigare år så har ju J20-slutspelet, det har ju varit i Nyköping, det har varit en helg, så det har varit en semifinal och så har det varit en final. Och då har man samlat alla lag, det är ju rätt läckert sådär och så. Men nu har man gjort om det, för man har ju då räknat med, jag vet att SHL-sportchefer när de hade möte med, när SHL var över Nordamerika hade konferenser, så har man då jämfört hur många slutspelsmatcher de kanadensiska JVM-spelarna hade spelat under ett x antal år. Alltså årgångar jämfört med de svenska. Och man insåg att det här är ju en brist. Vi spelar inte tillräckligt många avgörande matcher. De har gjort om formatet och nu spelar man bäst av tre i finalen. Vilket är skitbra, skitkul. Så serien flyttas upp till Skellefteå där man kommer spela två matcher igen. Men förlängningen kom till min vetskap att man spelar 3-3.
Ja, oj.
Är inte det svintöntigt?
Ja, alltså det är ju töntigt redan i grundserien kan, ja, jag, men jag tänker att man
ett
gör
slutspel, det är ju helt andra förutsättningar när du, alltså jag menar, det måste ju vara samma som seniorhockeyn, om vi är ute efter att spela viktiga matcher så måste du spela viktiga matcher på det sättet som matcher avgörs på. Och jag vet att det, ja, jag vet att det är JVM, det är 3-3 JVM också, om man nu vill slänga det argumentet emot mig, jag vet att det är det. Men jag tycker alltså så här, viktiga matcher i ett slutspel, då ska det väl vara som seniorhockey. Tänk hur
ja, om du ska lära dig och det ska vara ett utbildande syfte, så ska du väl prova på så som det kommer att bli i det verkliga livet,
ja,
sen så att säga.
Ja, precis. Ja, det var bara, jag bara noterade det och tyckte att det var konstigt liksom, när man då har i ett utbildningssyfte.
Ja, men det jag ville säga innan var ju att vi på Expressen sänder ju faktiskt det här J20-slutspelet och vi har ju fortfarande vårt erbjudande där som jag tror att jag sa för ett gäng poddavsnitt sedan, expressen.se/Sanni och Svensson, där man får ett riktigt bra erbjudande på Expressen Premium, så att det är bara till att ta del av det. 19 kronor första tre månaderna och sen 99 kronor de nästkommande tre månaderna och sen så 199 kronor i månaden efter det, och man kan säga upp det när som helst, och det gäller ju även på de lokala sidorna och lite så, alla som finns inom Bonnier, Sydsvenskan och precis alla handlar och så vidare.
Men dessutom, något som inte får att förglömma, det är också J18-slutspelet som spelas då, där samlar man lagen i Örnsköldsvik och spelar fredag-lördag. Då är det Färjestad mot Brynäs ena semifinalen och Örebro mot HV71 i den andra semifinalen. Så det sänds ju också på Sportexpressen.
Ja, nej men absolut. Det var bra att du fick in det också, så har vi gjort reklam för det.
Ska jag skynda och fynda? Nej, vi skiter i det va?
Ja, nej, men det är trevligt när du säger det, men folk har nog fått nog.
Vet du vem som avgjorde dock? Frans Hara, han har spelat lite matcher för Skellefteå i A-laget. Det har väl egentligen, det känns som alla gjort. Frans Hara var ju en av de spelarna som de lyfte upp där, som det kändes så här, när de hade lite skador. Ja, han har spelat, ja, han har spelat liksom 20 matcher redan i SHL, kändes som. Gjorde hur bra som helst.
Han har väl redan fått ett A-lagskontrakt till och med på grund av att han har spelat alla de minuterna.
Ja, det är mycket, det har jag inte full koll på i alla fall. Men det var han som...
Det är
som...
Skellefteås högerfattade backskola, ännu en.
Ja, exakt. De formar ju några med Pellika och Salomonsson här i spetsen.
Ja, men jag känner mig väl hyfsat nöjd för dagen med det här. Jag känner att Vi hörs alldeles för ofta nu för tiden, så att det är dags nu att tacka för denna vändan.
Ska jag säga, jag skiter om du tycker det. Det viktigaste är att lyssnarna känner att det ger någonting och har två avsnitt i veckan i alla fall. Men du, vi började poddavsnittet och berättade om din vecka, vad det hade varit. Du är då på Globe Hotel i Stockholm. Var är du imorgon?
Imorgon, hur jag övervägde, ärligt talat, att sätta mig på ett flyg ner till Ängelholm. Men jag tog förnuftet till fånga att inte göra det. Vi har redan reportrar på plats. Så att, det blir faktiskt en kväll framför datorn/tvn och se matchen imorgon. Och jag vet inte, är du på plats imorgon rent av? Eller idag blir det då?
Idag, ikväll är jag i studion i Stockholm och täcker matchen där. Så att då har vi full koll på grejerna. Och lata inte på det nu, jaga lite nyheter också.
Det lovar jag att göra.
Ja, då hoppas jag att du har någonting när vi spelar in på söndag kväll där också.
Det kan vi nästan skriva upp att jag har.
Underbart. Tack för att ni lyssnar då. Så hörs vi igen. Ja, det är inte många dagar kvar helt enkelt. Vi hörs igen på måndag. Ha det bra. Hej då.
Hej. Hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.